och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Ungpodden. Idag har jag Hedda och Tiana med mig.
Ja då, äntligen.
Ja, äntligen. Underbart. Och som ni förstår då så kommer vi prata sci-fi och fantasy hela härliga avsnittet.
Mm-mm.
Och jag tänker vi ska inte orda så mycket mer om det utan Hedda, du får köra igång.
Ja, jag ska börja med en bok som heter The Gilded Wolves.
Mm.
Och den här kom ut i januari 2019. Så det är en väldigt ny bok.
Ja.
Och den är skriven av en författarinna som heter Roshani Shoshki.
Ja.
Jag vet inte. Reservation för uttalet. Den här, innan jag säger någonting så ska jag bara säga alla som gillade Six of Crows eller Högt spel då, det här är för er.
Ja, så underbart.
För den är väldigt mycket likheter.
Är det samma författare?
Nej, det är annan författare. Mm. Så den här utspelar sig i Paris 1889. Och det är mitt under La Belle Époque, som är en tidsperiod i Frankrike främst. Mm. Det tyckte jag väldigt mycket om, att den utspelar sig i vår värld.
Ja.
Fast alternativt, vad man ska säga. Man följer en... Vänta, nu ska jag se hur jag lägger upp det här. Vi kan ta världen först.
Ja.
Okej, så det är våran värld. Det är våra länder och våran historia, eller vad man ska säga.
Ja.
Hittills har nästan allting utspelat sig så som det har gjort annars. Skillnaden är att det finns då såklart magi i våran värld. Och man har då spårat, man kallar den här magin för Babels fragment. Om ni har läst i Bibeln så finns det en historia om Babels torn. Och Gud tyckte människorna byggde för högt torn och då så splittrade han tornet och så började människor prata olika språk. Men i den här versionen så visar sig då att Babels tornet när det splittrades så ger Gud magi till människorna. Eller det magi hamnar på jorden.
Okej.
Okay. Så det var liksom Gud som...
Ja, det var jätteintressant förklaringsmodell. Eller man säger att det är Gud. Det är ju den kristna versionen då.
Så men alltså, det var inte så att de liksom tog... För de byggde väl Babel tornet?
Ja, så det blir ju så att det blir att det råkar hamna... magi snarare. Det kan inte så att Gud aktivt ger det. Men det blir, av någon, enligt den kristna då förklaringsmodellen i den här världen så är det så här det gick till. Då är det så att för att det ska finnas ett magi i ett område så ska det, finns det ett babelsfragment. Mm. Man vet inte riktigt vad ett babelsfragment är för någonting, men man kallar det för ett babelsfragment. Just nu så det är fortfarande så att det är mycket kolonialism så att de europeiska länderna har ju kolonier ute i världen och genom de kolonierna så hämtar de hem babelsfragment och stärker sin magi i sina länder har det typ blivit. Så i Frankrike så finns det då den europeiska babelsfragmentet tar som hand av Frankrike för tillfället. De skiftar runt typ vart hundrade år så byter de ägare, de ska säga, till fragmentet.
Men där finns det bara en per kontinent?
Typ. Okay. Det är lite oklart. Jag tror man får mer, ni fattar nog mer det när ni läser. Men, och för att ta hand om det här så finns det då en orden, såklart. Så det är en order som har hand om babelsfragmentet. Så det är väl det man behöver veta innan. Huvudpersonen heter, nu ska jag se om jag är inte så bra på franska så ni får. Han heter Severin Montager Allery, kanske, efter dem.
Mycket snyggt.
Och han är hotellägare. I Paris då, på ett hotell som heter Ledon, typ Eden, lustgård. Och hans grej är att han letar reda på artefakter från orden och snor dem. För att han hatar orden, det får man reda på olika anledningar. Av en anledning så får han ett uppdrag, eller han ska hitta en specifik antik artefakt, eller magisk artefakt, från orden, eller som orden vill ha, så han ska liksom ta den. Då sätter han ihop ett team med experter. Så han har en ingenjör som av olika anledningar vill ha det här fragmentet för att kunna få bort en skuld. En historiker som också behöver, han får inte komma hem, han lever i exil.
Så vänta, ingenjörer? Det var ju lite konstigt val, väl?
Nej, man fattar det så här. Hon är typ... Ja, hon är vetenskaps.
Lite som tips.
Bomber och annat. Då historiker. Och sen så en dansare. som med ett mystiskt förflutet. Och hans bror. Som kanske inte är bror genom blodet, men i hjärtat är hans bror. Ja, det är en massa dramatik. Och den här, jag tyckte det var väldigt fantastisk. Den... liknar Six of Crows mycket. Mm. I och med att man följer olika personer i olika kapitel. Men den är lite mer glittrig. Det är som Six of Crows, fast glitter. Mycket glitter.
Ja.
Men, ja.
Jag vet inte alls hur jag ska tolka det här. Men...
Nej, men det var, den är väldigt... Så för alla de som gillar det, spänning och lite drama. Och...
Jag tycker att det är något som är en given bok för mig. Mm. Kanske perfekt som julläsning då.
Ja, Six verkligen. Six of
Crows är ju typ den bästa boken som existerar.
Så... Ja, så att det, jag är väldigt taggad på tvåan. Den slutar, ja. Så man måste få mer. Och ja. Det är jättestörigt.
För att, exakt som Six of Crows.
Ja, typ.
Ja. Ja, du vet om att det ska komma den här... De ska göra en... blandad serie mellan Grisha och...
Ja, den nya, den är, vad heter den nu? De har ju släppt en ny serie. Den guldiga framsidan. Ja. Är det
King
den?
Of, King of, nej, det är inte den.
Det är
nu pratar jag om att Netflix ska göra en, just det, en serie.
Vänta, och, va?
Ja, Netflix ska göra... Men jag är lite orolig för detta.
Men är det samma karaktärer?
Ja, det är Six of Crows.
Det är Six of Crows och så är det då första Grisha-trilogin.
Men jag tror att hon...
De blandar ihop det.
Författarinnan
ska... Nej, blandar de ihop
det? Jag tycker också att det var ett problem för mig.
Ja.
Men författaren ska vara med i det hela vägen.
Japp.
Så förhoppningsvis blir det okej.
Okay. Ja.
Fast alltså, vi kan inte lita på det.
Nej, det kan vi inte. Men förhoppningsvis.
Jag hoppas att den är bra.
Men det här är för alla er som lever i abstinens efter Six of Crows. Så kanske det här kan vara något för er. Ja. Jag tyckte den gav mig lite... Ja. Lite tillbaka från det. Från det. Så, så kan det vara.
Yes. Jag skulle kunna kroka in med vilken som av mina två böcker som jag har med. Men jag tänker att jag tar Blynätten då, av en av mina absoluta favoritförfattare då, Anna Jacobsson Lund, som har skrivit Systemet-trilogin, hon har skrivit Equilibrium, hon har skrivit... den här intergalaktiska akademin kändes Omega som jag pratat om tidigare, så det känns som att så fort Anna kom ut med en ny bok så ska jag prata om den. Men jag älskar verkligen hennes sätt som hon jobbar på, och Blynet är idag, den utspelar sig i vår värld, den utspelar sig i Sverige. Och i början är det en karta, det finns ingen centralstat i Sverige ska jag säga, och det är väldigt oklart vilken tidsepok, om ens det är någon tidsepok, om det är liksom för länge sedan eller framåt i tiden. Det, jag gillar just det att hon lämnar saker och ting ganska öppna. Ja. Liksom. Och den huvudsakliga platsen för den här boken är då Näsviks stadsstat. Så att Sverige består då, landet består då av olika stadsstater. De har olika sätt att skipa rättvisa på och så vidare. Det är tre personer som den här boken handlar om. Det är då Elsa Madigan, hon är med i ett rövarband. Det är ganska mycket laglöshet i den här trakten, och Elsa Madigan då är ju en up and coming stjärna inom rövarbandet. Hon visar sig nyttig väldigt mycket, och det är ett stort rövarband som opererar över stora områden.
Ja.
Sen är det då Finn Geilis. Han är också med i det här rövarbandet. Han är inte rövare på det sättet, utan han är reliktämjare.
Okay.
Och det finns då reliker spridda över hela världen. Och de har olika krafter och olika förmågor. Och det är väldigt viktigt med ägarskap. Äger du liksom besittning över en relik, så kan du använda den för att göra vissa grejer. Och ska du då skifta mellan en ägare till en annan, så är då reliktämjare med i den processen. Och det är såklart så att vissa reliker är ju inte direkt ofarliga. Och väldigt, väldigt återvärda för vissa, för att skaffa sig makt, skaffa sig fördelar och så vidare. Så att han är involverad i den här ganska skumma affärsverksamheten, som ändå liksom gränsar över till de som har råd att betala för det här, och de som då är väldigt fattiga som rövare. Och som, ja, ni fattar. Och sen är det Jeroen Albring, han är folkdomare.
Det känns väldigt
jag tyckte att det var menas med folkdomaren. Ja, han är också med på ett sätt att han har ju då en egen relik som gör att han kan avgöra skillnaden mellan sanning och lögn.
Åh, spännande.
Så de använder liksom relikerna till sina jobb?
Och jajamensan. Och folkdomaren är då den ytterst dömande makten i den här stadsstaten. De har oerhört inflytande. De här tre personernas vägar korsas nästan av en slump till en början. Finn är den första personen som Jeroen dömer.
Okej.
De krokar i varandra. De möts först långt senare när de då ska koka ihop någonting tillsammans. För att Jeroen, han tycker då att jag har ju en hållhake då på både Finn och Elsa.
Ja.
Och han har ett väldigt farligt uppdrag som de ska utföra.
Okej.
Så att man börjar liksom ifrågasätta det här med vad är det här för person egentligen? Vad vill folkdomarna egentligen?
Mm.
Har de liksom andra motiv för att de agerar som de gör och så vidare?
Mm.
Och det är det jag gillar med Annas böcker, det är att hon... hennes karaktär är ju liksom inte svarta eller vita. De är grå, alltså Finn och Elsa är ju såklart maktspelare de också. Men de är också väldigt... har ju sina egna lojaliteter.
Ja.
Och sina ganska tragiska bakgrundshistorier. Mm. Så att, halsbrytande, urban slash lantlig fantasy med science fiction inslag. Alltså jag vet inte hur jag ska beskriva det. Det är verkligen...
Det låter jättespännande.
Någonting väldigt, väldigt coolt.
Är den väldigt så här... Alltså är det liksom, för jag fattar inte riktigt det här med att du sa att det kunde utspela sig lite när som helst.
Ja, alltså,
hur är samhället framåt eller bakåt?
Säg så här, de har ju då ålderdomliga kläder på sig.
Mm.
Sättet de tar sig fram på är ju då... de har ett gäng motorcyklar. Okej. Okay. Okay. Det finns liksom så att du kan ta det fram, inte bara med hästar, det finns det också. Men de här motorcyklarna som de använder, bara att de finns, är ju sånt som, den kan ju flyga. Väldigt steampunkigt.
Ja, okej. Okay. Yeah.
Han är tvungen liksom att göra på vissa sätt för att få den att flyga.
Liksom. Jag tror att jag såg, jag var på bokmässan i Göteborg.
Ja.
Och jag tror att jag såg, blev tipsad om den här boken. För det var ett stånd där de hade massa steampunkböcker. Och de som stod där var steampunkmänniskor.
Ja, de har ju alltid ett ställe där.
Och jag tror att den var de, eller den fanns där.
Ja, jag tycker att hon är så mästerlig. Jag kan säga, det är som författare som jag bara så här, du kan skriva vad du vill. Du har mitt förtroende när jag läser det.
Ja. Ja. Men det verkar jättespännande.
Mm. Den är verkligen spännande och ryggig emellanåt. Ja.
Vilken ålder är den för?
Jag skulle säga att här får man nog vara lite van läsare. För den hoppar i perspektiv och berättar roller och så vidare. Så att jag tänker att en van läsare i slutet av högstadiet.
Okay.
Så här, och uppåt såklart.
Mm. Ja, ja.
Den skiljer sig ganska mycket från hennes tidigare. Där det är väldigt klart så här, det är unga människor. De är unga de här också, men de är klart...
Involverade.
Och de är klart vuxna. Mm. Liksom. Oklart exakt vilken ålder de är.
Okej.
Spännande. Men då kör jag vidare då.
Yep.
Jag ska prata om Children of Blood and Bone. Mm. Och den är skriven av Tommy Adeyemi.
Yep.
Ja. Det här är ju då Children of Blood and Bone, Solstenen. Det kommer väl förmodligen.
Men den heter Children of Blood and Bone på svenska också. Mm. Ja. Okay, ja.
Och sen är det Solstenen då. Första
boken. Varför har den inte en svensk titel?
Det börjar bli allt vanligare, just det där att man sätter samma titlar.
Ja, just det. Jag kan tänka mig.
Ja, så tar de åt att göra det då.
Ja, sidospår, förlåt. Nej,
det gör jag inte. Okej, jag tänkte jag börja med... jag vill ju inte förklara för mycket om världen, för då tror jag vissa spoilers. Så jag kan börja förklara... vi börjar att följa en karaktär som heter Celia. Det är huvudpersonen. Och vi får också lära känna hennes storebror som heter Zane. Och de bor i en liten hamnstad. Och alltså de är del av en slags folkgrupp som kallas diviner.
Mm.
Och det finns de divinerna, alltså där den här folkgruppen har så här kritvitt hår. Och också, de är inte albino utan har ganska mörk hy liksom.
Mm.
För de bor liksom i ganska varmt område och sådär.
Mm.
Men de har ändå liksom kritvitt hår. Och tidigare så... om man är divin så har man anlag för att bli en magi. Och magi hade så här magiska krafter.
Mm.
Och då kunde, det fanns omkring 8 olika sorters gudar då. Som man kunde liksom, ja. Och då kunde man få någon sorts kraft då. Men allt förändrades efter räden, så att säga. och det var, ett slags krig kan man säga.
Mm.
Och efter det så blev den här folkgruppen liksom väldigt utsatt. Liksom.
Mm.
Och de har jättehöga skatter och så vidare och så vidare. Och Celia, hon var ganska liten när det skedde, men de förlorade ganska mycket i den här.
Mm.
Jag tänker inte säga exakt hur, men ja, en del saker. Man får följa också även lite andra karaktärer i boken.
Mm.
Och man får också lära känna en till karaktär som är ganska viktig, som heter Amari.
Mm.
Och hon är prinsessa.
Mm.
För det här landet är liksom en monarki. Och styrs av en ond kung. i järngrepp liksom.
Ja.
Väldigt stark monark. Och riket heter Orisha, tror jag det uttalas.
Japp.
Och han förbjöd då magin.
Mm.
Och efter räden så gjorde han någonting så att den liksom försvann.
Mm.
Så att säga. Så även om man föds som diviner så kan man liksom inte få monark efter. Liksom. Och Amari, hon har också en storbror som heter Inan. Och han är kronprinsen.
Ja.
Men Amari har aldrig riktigt tyckt om alltså att vara prinsessa så att säga. Hon har alltid känt sig ganska instängd och liksom inte riktigt förstått hela den här grejen med hatet mot den här liksom, folkgruppen. Liksom. Och sen händer det en del saker och hon hamnar utanför.
Man kan säga att det händer en del saker.
Ja. Och hon finner sig på något sätt stöta ihop med Celia.
Mm.
För att hon försvinner ut från palatset och liksom befinner sig i huvudstaden då liksom. Och då stöter hon ihop med Celia och Zayn. Och sen så, ja, det ena leder till det andra och de befinner sig ja, på väg tillsammans till ett litet äventyr. De får ett uppdrag som är väldigt farligt och svårt.
Ja, jag tyckte väldigt mycket om den här boken när jag läste den, för att den är dels en väldigt jädra karaktärs driven.
Ja, ja.
Och de personerna ändras ju extremt mycket i den här boken.
Många karaktärer är väldigt ambivalenta. Ja. Att de liksom har mycket, alltså, inte riktigt vet vad de själva vill ens.
Nej,
liksom,
precis. Mycket, så, och hela tiden är farligt. Varje beslut kan få ödesdigra konsekvenser.
Ja, precis. Det är ju, en hetsk resa de åker iväg på.
Minst sagt. Jag tyckte den var jättebra. Jag ser absolut fram emot bok 2.
Jag med.
Ska jag fortsätta?
Yes, kör.
Jag är jättetaggad på att tipsa om den här boken. Den heter... första boken i serien heter Ink and Bone.
Ja.
Serien heter The Great Library.
Mm.
Library. Och den är skriven av Rachel Caine. Alltså jag vet inte var jag ska börja. Det här
jag älskar den här serien också.
Ja, den är helt... Det är bara femman tror jag har kommit ut nyss.
Jajamensan.
Så det är en ganska lång serie. Mm. Så att folk är förberedda på det. Men man behöver ju inte läsa klart. Okej. Så det utspelar sig i en... det är vår värld. Det är våra länder. Men det är en alternativ framtid där... biblioteket som var i Alexandria under antiken.
Mm.
Det, i våran värld som vi lever i nu så brann det ju ner av romarna tror jag. Eller något. Och i den här verkligheten så brann biblioteket i Alexandria aldrig ner. Utan det har överlevt och har nu monopol på all kunskap i hela världen.
Ja.
Ingen får äga, man får inte äga böcker. Men man har ett slags system med, det kallas för blanks.
Blanks, ja, precis. Ja,
som är en slags, jag typ jämför det med paddor.
Ja,
jag jämför alltså med iPads, nästan. Att det finns ett visst antal böcker nedladdade.
Ja.
Och du kan få, men det är biblioteket som styr vilka böcker som finns på dem. Och informationen som kommer ut. Och nyhetstidningar är också blanks. Så varje morgon så suddas föregående dags nyhetstexter bort. Och så kommer ut ny text. Ja. Så att säga.
Så man får liksom inte spara tidningar från gamla.
Nej. Det är inga papperstidningar.
Och definitivt inga liksom fysiska tryckta böcker. Nej. Som vi känner idag. Gutenberg.
Nej, alltså det är inga pappersböcker, det är ingenting. Det är,
hans arbete är bara så här, nej.
Det finns det ingen har hört talas. Tryckpress har aldrig funnits liksom. Det finns inte. Så
de gick direkt från bok. Fast, jo.
De gick från, nej det har liksom inte funnits tryckt. Så det, de kom, och det här styrs då genom... Det är lite oklart, för att grejen är att tiden tror jag är 2025. Så de ligger för oss i tid, men de ligger bakåt i utvecklingen.
Ja. Men alltså vänta, jag fattar inte, är biblioteket, det är inte böcker på biblioteket?
Jo, alltså grejen är att på biblioteket som det heter då, eller alltså hela den här Alexandria, de har bas i Alexandria, men de har bibliotek i varje land i hela världen.
Och där finns det böker.
Och där finns det böcker, men det är kontrollerat av bibliotekarierna vilka som får läsa. Du kan gå till biblioteket och kanske få läsa en bok, men du får aldrig ta ut en bok i biblioteket.
Ja, för det lät som du menade att det bara fanns paddor.
Alltså
att
vanliga människor
finns, alltså, har liksom de grejer som du får ner till blanksen är ju liksom, har ju en fysisk förlaga. något sätt. Mm.
Så de har ju någon, det finns ju fysiska, men det är ju såna handskrivna texter, så det tar jättelång tid att skriva över. Så det är lite hur världen ser ut. Eftersom de har så stort monopol på makten så har de såklart en armé också. Så biblioteket är en maktfaktor i världen, men de lägger sig inte i inrikespolitik på det sättet. Kan man säga. De lägger sig inte i om länder krigar med varandra. Det enda de bryr sig om är att skydda biblioteket. Och det är kunskapen. Därför de har arméer och kunskapen. Då. Så de ska vara ett ljus i mörkret.
Ja.
Huvudpersonen som man följer heter Jess Brightwell.
Ja.
Och han bor i London och växer upp där. Hans familj är boksmugglare.
Mm.
Så att de smugglar riktiga böcker på den svarta marknaden. Vilket är ett väldigt, väldigt farligt jobb. För att det är dödsstraff och du dör om du blir tillfångatagen. Så det som händer är att Jess pappa, han, det är en ganska hård familj.
Ja.
De har inte så sentimentala eftersom folk kan dö av att smuggla böcker och sådär.
Mm.
Men Jess pappa vill ha en infiltratör i biblioteket. Och Jess själv älskar böcker. Han är väldigt smart.
Mm.
Han blir då tillåten att söka testen för att kunna bli en bibliotekarie i biblioteket. Vilket är jättehårda test. Men han klarar det. Och blir skickad ner till Alexandria för att påbörja sin utbildning.
Wow.
Och där träffar han då andra scholars eller
forskare
från andra länder som också tagit testen och ska utbilda sig med dem.
Och allting är bara för den här lilla boken, eller?
Nej, alltså hans familj är boksmugglare, så de smugglar böcker på svarta marknaden.
Och
de vill ha någon på insidan som kan liksom få bortvända blickar och du vet så här, kanske smuggla ut någon bok då och då.
Farligt.
Den här boken är helt sjuk, tycker jag.
Ja.
Den är jätteintressant, dels att man börjar fundera supermycket om vad betyder kunskap och makt och annat. För såklart så är ju inte allt som det ser ut att vara.
Självklart inte.
Särskilt inte när det är makt och kunskap på spel. Den är också, det är så mycket action i den här boken. Ja. Så jag vet inte, jag fick så här ta perioder när jag pausade för jag inte visste vad jag skulle göra om jag fortsatte läsa det, för man vet aldrig vad som händer.
Det låter inte som en bok med så mycket action då.
Första som händer är att man följer Jess, har då varit en slags, de kallar dem för runners. Så det är en massa killar i typ, han har varit i sedan han var 10-årsåldern, som springer. Alla, det är massa små pojkar som springer och de har liksom väskor fastspända under sina tröjor där de smugglar böcker. Och så kanske de är 20 pers som ska ta sig från en position till den andra. Och det är en som har den riktiga boken och andra är bara alltså, lockbeten för hela alltså, militären i London. Och om de blir fångade, hans storebror till exempel har dött av att han blir tillfångatagen av de här.
Ah.
Så det är liksom supermycket action hela tiden. Så
sen de här testerna, de är liksom genomgående. Stenhård konkurrens.
De ska inte bara lära sig intellektuell kunskap, utan de är stridstränade också. För att kunna... Eller de här forskarna då, som de ska bli, tar sig ut till zoner som är alltså krigszoner. Till exempel så är det då inbördeskrig i England.
Mm.
Vid den här tiden. Mm. Mellan Wales och England.
Mm.
Lite skum.
Ja,
så det händer massa. Den är superintressant. Man vet aldrig vad som kommer hända på nästa sida.
Nej.
Det är verkligen... jag tycker väldigt mycket om Jess som karaktär.
Mm.
Han är väldigt intressant att följa. Och han... Ja, det är intressant helt enkelt.
Ja.
Och jag tycker också väldigt mycket om de karaktärer som man lär känna. Hans vänner som han träffar på.
Ja.
Och hela världuppbyggnaden är jätteintressant.
Japp. Ja, det är fantastiskt, jag älskar dem med.
Ja.
Jag kan inte förnoga av dem.
Nej, jag har inte läst, jag har bara läst ettan och tvåan.
Ja.
För sen var jag tvungen att ta en paus.
Jag var också efter tvåan, var jag bara...
Ja, man blir typ anfall och läser det helt sjukt. Ja. Men så det är verkligen, verkligen tips till alla som inte har läst den.
Yes, det är bra att du tog en actionfilm bok. Du kan ju kroka in i min andra bok då.
Ja.
Av Susan Dennard. Som då, boken heter Truth Witch. Den utspelar sig i The Witchlands.
Nämen.
Ja. Oh, ja.
Det brukar jag få.
Jag ska säga det. Det är The Witchlands då. Jag bläddrar upp böckerna här. The Witchlands. Det finns tre stora imperier här.
Mm.
Det är The Empire of Marstock.
Mm.
The Empire of Katorra. Och The Empire of Portola. De har haft ett jättelångt och omfattande krig.
Okay. Tre stycken
liksom, som har bekrigat och haft sig något så in i helvete. Och de kom fram till då att ja, men ingen av oss är stark nog att slå de andra två.
Nej.
Enskilt. Så att vi gör så att vi tar en 20-årig paus. En 20-year cruise.
Okay.
Och sen så omfamnar vi det. Om styrkeförhållandena är de samma som innan så fortsätter vi då.
Vänta, de tar en paus och sen så de ser efter 20 år om det är samma...
Om det är samma, liksom, samma grej som kvarstår. Så här, ingen kan slå... Liksom.
De är fortfarande sura. Liksom.
De är fortfarande i krig med varandra tekniskt sett. Det är bara att de har ett uppehåll i hostiliteterna. Och,
typ som Nordkorea och Sydkorea.
Typ. Ja, så är det. Och hur kan man då säkerställa att där hålls? Jo, men då sätter man ju en word witch på att skriva texten. Då är den bindande. Alla som skriver under den blir då bundna av den här texten.
Mm.
Så att alla har i olika grad har då olika förmågor i den här världen.
Okay.
Så det finns olika sorters häxor. Det finns vindhäxor, det finns eldhäxor, det finns trådhäxor och så vidare. Ja.
Det låter som Tingeling.
Lite så är det, men mycket, mycket dödligare. Det är två personer i den här boken. Det är Safia och hennes kompis Isiult. Och Isiult är då en sån här thread witch. Hon kan se de trådarna som sammanbinder människor. Och vilka känslolägen de är i och så vidare. Vilket ger henne väldigt stor kraft att påverka och så vidare. Och Sofia, hon är en truth witch.
Mm-hmm.
Extremt sällsynta och oerhört återvärda.
Mm.
Så att är du en truth witch, det är ingenting du delger till någon annan. Hennes kraft är liksom gömda för de allra flesta.
Ja.
Men vad innebär det?
Hon kan ju skilja mellan lögn och sanning.
Okay.
Lite grann som folkdomarna.
Ja, just det. Ja.
Fast hon har det internaliserat. Hon har så här. Och de är inte helt hederliga de här två. De jobbar lite grann så här on the shady side of verkligheten.
Bra kombination.
Ja, jättebra. Ja, och de är ju sjukt skillade med vapen. Alltså de är verkligen så här, de bara äger. De är verkligen duktiga på att överleva.
Mm.
Så att de lurar folk, de rånar folk och så vidare. Och de har ju då sin tillhåll i Vanyasa City, heter den, en hamnstad.
Mm.
Jättemycket grejer som pågår där.
Mm.
Boken börjar med dem att de ska gör ett överfall på en guildmaster.
Alltså
person som då har extremt mycket pengar. De gör alltid pengar. Det är bara det att när de ligger där då, de har ju planerat det jättenoga. Så märker de bara att shit, vad jävla mycket trupp det är med här. Det här kan vi inte göra. Och så ser de någonting som gör dem livrädda. De ser en caravan monk.
Okay.
Och de här munkarna är ju då, de är ännu dödare. De är dödligare än alla andra.
De, det känns de graderar
allt. Och i och med då att Isiult, hon är ju då en threadwitch, hon kan ju se vilka andra krafter folk har. Så ser hon att shit, det här är en farlig individ. Det är en bloodwitch.
Mm.
Minsta lilla kona kan gå på vårt blod så kan han följa oss över hela världen.
Mm. Oj!
Vilket är...
Ja,
du vill creepy. Inte det. Du
Nej.
Vill inte göra det.
Ja.
Och de hamnar i stora bekymmer. Sen ska inte jag berätta så mycket mer för att det händer dem så enormt mycket alltså, i den här boken. Så att andra författare hade kunnat nöja sig med att berätta en tredjedel och ändå ha liksom, positionerat ut de andra händelserna. Men hon bara, det här bara öser de på, hjärnet.
Oj, jag blir jättesögen på det.
Den verkar skitbra.
Man får inte hämta andan, inte ett dugg kan jag säga. Det är bara så här, de bara kör. Och väldigt så här häftigt, vad har de för förmågor och så vidare.
Ja.
Ascool.
Är det flera böcker? Eller?
Ja, två böcker finns utgivna redan. Och den här kom 2016. Och den andra boken, som jag glömde på vad den heter nu. Vi har den här också på biblioteket. Då. Den kom förra året, tror jag.
Mm.
Så att, ja.
Ja, eller jag vet inte.
Den är... jag gillar dem som fan. Just för att det är så mycket action.
Är det bara alltså witch bruk, alltså är det både killar och tjejer eller bara?
Nej, men sen de gör ingen skillnad, de kallar inte de manliga för warlocks eller wizards utan alla är witches.
Okay.
Och mycket sån där, alltså den påminner lite i vissa scener, den påminner mycket om
Glastronen.
Ja, den också, men också Six of Crows, för att här är det deceptions upon deceptions.
Åh,
jag älskar
det. Vi gillar.
Ja, man blir som en pappa. Och så får man läsa om.
Ja.
Så. Oj. Älskar den. Nice. Tycker den är sjukt rolig att läsa. Kommer ja. Absolut att läsa alla de.
Är det lite humor i också eller?
Jo,
eller
du,
ja, ah, det är bra. Jag
det, man behöver det liksom.
För att jämna upp det liksom.
Ja.
Det är bra.
Mm. De har, det finns mycket humor med. Även om mm. det är mycket fighting och sånt där. Så är det ja. Mycket humor också. Ja.
Ja.
Mm. Gud vad bra.
Ja.
Nice. Oh, jag blir jättetaggad på detta nu.
Mm.
Det går inte. Jag har någon annan lista.
Okej. Okay. Ja, jag kör vidare. Jag ska prata om en bok. Det var jag som skulle köra.
Ja.
Ja.
Ja, okay.
Ja. Kör.
Ja, Drakhornet heter den.
Mm.
Och det här är en äkta throwback för mig. För, att,
ja, för mig med.
Ja, klart, jag läste den för många år sedan. Liksom, och kommer ihåg att jag verkligen tyckte om den då. Liksom. Och den är skriven av ingen mindre än Oskar Källner.
Mm.
Och det är en svensk bok och den utspelar sig också i Sverige. Och då får man följa huvudpersonen som heter Erik. Och han, man börjar med att liksom följa honom på resa. Liksom. Så han har tvingats fly från Stockholm och är på väg ner mot något som kallas en liten håla som kallas Kilsbergen. Mm. Och det är en liten gruvstad liksom, som ligger nära skogen. Liksom. Väldigt liten stad. Liksom. Men längs med vägen, alltså på den här resan, så blir vagnen som han är med på överfallen av några mystiska svartklädda män.
Mm.
Och han har då fått i uppdrag, eller han har då fått veta av hans, en av hans bekanta som kallas Rolf. Fast det stavs med H i början.
Ja.
Det är Rolf då.
Ja,
okej. Faktiskt. Gammal svenska. Nej.
Ja.
Rolf, som är, man får också veta det, alltså han är ju typ någon slags fadersfigur för honom liksom. Ja.
Mm.
Och han har inte heller fått veta varför de var tvungna att fly. Utan det enda han fått veta är att han kommer få alla svar när de kommer fram till den här lilla byn då. Men ja, som sagt, så blir det inte riktigt som planerat. Utan han tvingas hoppa av vagnen i smyg och liksom fly ut i skogen liksom själv.
Mm.
Så det är det som sker då. Och han faller ner från ett stup. Och vaknar upp igen. Ja, för han tänkte, ja, man kunde ju ta den vanliga vägen till byn, men det är så
visst. Nej, så jobbar inte han.
Nej, så han vaknar upp och det var ju vinter så det är kallt, så då tvingas han då vandra genom skogen till den här lilla byn.
Mm.
Och då har han fått uppdrag att han ska gå till kyrkoherden i byn och att han ska få svar från honom. Liksom. Och han har också fått ett litet brev som han ska ge till den här kyrkoherden.
Mm. Mm.
Och i den här byn så får man också följa en annan karaktär som heter Hanna. Och Hanna har det ganska svårt. Hon är väldigt fattig och har en liten lillebror som är 11 tror jag. Och hennes pappa är väldigt alkoholiserad och hennes mamma har gått bort. Så att hon har det ganska tufft liksom. Och hon är liksom den som försöker fixa mat på bordet och ta hand om lillebror och liksom, ja, ni förstår. Och hon har ju sina bekymmer samtidigt som Erik har sina genom boken kan man säga. Ja. Hon har precis blivit bortgift mot sin vilja.
När utspelar den här sig?
Jag kan både sagt det. Den här utspelar sig, alltså det står inte riktigt när. Nej. Men definitivt förr i tiden. Lite medeltids vibes känner jag.
17-18, mellan 16-18.
Ja. För det känns lite som, jo just ja, de nämner ju det också att Sverige är ju i krig med ryssen.
Ja, de typ 1700-tal.
Finland.
Ja, det är 1700-tal.
Okej, okay, ja.
Eller är det 1800-tal? Skitsamma, någonstans där.
Ja, ja men...
inte modern tid i alla fall.
Och på vägen till byn så händer lite märkliga saker när han är på väg till byn, liksom genom den här stora skogen då. Och ja... Han träffar lite nytt folk där inne. Och sen kommer han fram. Och det börjar hända lite mystiska saker i byn. Och Hanna och Erik förs på något sätt samman. Och de bestämmer sig för att lösa det här problemet. Och upptäcker då en del saker i skogen. Som de inte visste fanns där från början kan man säga.
Mm.
Och ja, den här är ju... Ja, men det är så här gamla Sverige liksom. Och sen är det ganska mycket... Alltså så här, det finns så här mytologiska väsen.
Ja.
Alltså svenska mytologiska väsen.
Ja.
Lite som, vad heter den nu igen? Mörkastelen av skogen.
Mm.
Lite det köret typ. Men ja.
Jag kommer ihåg att jag läste den också och tyckte att den var fantastiskt rolig att läsa.
Ja, mycket humor.
Spännande.
Det är också väldigt nice, alltså, för att man får ganska mycket olika perspektiv, ja, i och med att man följer både Hanna och Erik. Och Erik bor ju hos kyrkoherden som är ganska rik liksom. Och sådär.
Vi ska säga det någonting, för vi pratade om det innan vi började spela in just om omslaget med. Att det är så många som tycker att det var det så barnsligt. För att bok två då, den här scenen, ser väldigt mycket annorlunda ut.
Alltså bok två har typ den finaste framställningen jag någonsin sett. Ja, alltså jag skojar inte.
Supermaxad. Och sen så kommer då ettan. Och om ni ser den här och ni lånar den. Och ni har den här framsidan. Jag vet inte om det finns någon annan alternativ.
Nej, men gör inte det.
Bli inte rädda.
Nej, bli inte rädda, gott folk.
Alltså, döm inte boken efter
avslaget. Jag gjorde ju så att jag såg bok två. Och insåg att det var bok två. Frågade om bok ett. Fick bok ett. Och blev väldigt sådär.
Okay. Ja, jag var också sådär. Jag tänkte, nej, jag ska köra här nu.
Man ska inte döma boken efter avslaget.
Nej.
Den var ju bra.
Ja, den är jättebra.
Ja.
Fantastiskt. Kommer du läsa bok två också?
Alltså jag började ju på den innan, men jag kommer inte ihåg någonting. Nej. Så att jag borde nog läsa om det, känner jag, för nu blir jag lite sugen faktiskt.
Ja, jag blir också väldigt sugen på att
läsa. Den är ju ganska lättläst, alltså boken. Jag skulle nog säga kanske mellanstadie, eller?
Var en mellanstadieläsare kan absolut ta den. Högstadiet tycker jag absolut, kan man gotta sig rätt rejält åt den. Det kan man.
Den är ju ändå ganska grov på vissa,
ja,
vissa tillfällen, skulle jag säga.
Mm. Yes, vi har en bok kvar.
Ja. Eftersom vi ändå snackar om omslaget.
Ja, vi ska snacka om omslaget.
Så ska jag prata om omslaget igen. Men det är inte nu. Jag har en. Hur ska jag säga det här? Okej, den här boken som jag ska prata om är vad jag kallar en barklädnings omsida, en framsida. Jag tycker inte så mycket om det när det är en random snygg tjej som har en barklädning som
man
står i en dramatisk pose. Man får
oftast
inte se ansiktet, men ibland. Och det är inte det att jag har något mot tjejer barklädningar. Det är mer att jag tycker oftast inte att de fångar personligheten i boken.
Nej.
Alls. De kan göra det på så mycket bättre sätt. Så det var bara min lilla. Döm inte boken efter omslaget, har jag lärt mig efter det här. Så jag ska prata om en serie som heter, jag funderar på vad.
Det är alltså din bok också har.
Ja precis, den här boken är då en baklänningsomslag, så det var därför jag tog upp det här. Första boken heter Etikett and
Espionage.
Ja, min engelska. Och det är en första boken i en serie som heter Finishing School. Skriven av Gail Carriger. Ja, i alla fall. Det här är något av det roligaste jag läst på länge.
Ja.
Om ni vill ha humor så läs den serien. Det är steampunk, vilket jag inte har läst förut. Så det var spännande.
Ja.
Det är steampunk med vampyrer och varulvar. Så det är väldigt maxat.
Ja.
Men, men hon gör det så att det fungerar väldigt bra.
Ja.
Det utspelar sig i Storbritannien. På 1850-talet. Men såklart så är det ju massa maskiner och muttrar. Och de har ju... Ja, man har ju mekaniska tjänstefolk. Och det är... Ja, mekaniska vagnar och ånglok. Och flygande fartyg och allt möjligt.
Ja.
Och sådär. Och man följer då... Huvudpersonen i böckerna heter Sofriona. Och hon är 14 år i första boken. Hon är yngsta dottern i en väldigt stor familj. Så hon har mindre syskon, men hon är yngsta dottern. Och hennes mamma, de är så här lantadel. Eller fint folk som bor ute på landet. Så hon är inte lika fin som de som bor i London. Men de är ganska bra. Har mycket pengar och så. Hon är ett ganska ostyrbart barn. Det går inte riktigt att kontrollera henne. Hon tycker om att klättra och mecka och hålla på med sånt som fina damer inte ska göra. Så istället så då bestämmer sig hennes mamma för att hon ska skicka iväg Sofriona till en finishing school. Och finishing school var som man fina familjer skickade iväg sina döttrar på något kloster i typ Schweiz. Och sen så fick de lära sig hur etikett och hur man betedde sig. Och sen blev de bortgifta till någon rik människa förhoppningsvis efteråt. Så hennes mamma tänker att nu ska vi få ordning på Sofriona, vi skickar iväg henne. Det hennes mamma inte vet om är att Sofriona har blivit ivägskickad till, Mademoiselle Geraldines Finishing Academy for Young Ladies of Quality. Och det är så här.
Det
är så långt. Ja, jag vet. Och den här finishing skolan. Där lär man sig, vad ska man säga, slutföra inte bara sin etikett. Säga. Mm. Det här är då en skola för kvinnliga spioner och mördare. Ja, det är väldigt mycket twist and turns. Det är, den här boken är helt fantastisk. För det första är skolan ett flygande luftskepp.
Mm.
Så att det är också så här. Det är väldigt, den är väldigt hemligt och sådär. Och de flesta som kommer till den här skolan kommer från familjer som är onda. Eller man ska, jag vet inte vad man ska säga. Onda. Så att Sofriona är den första på flera år som kommer utifrån. Ja. Från en familj som inte är ond. Mm. Jag vet inte vad man ska riktigt säga ond, men ja, ond. Såklart så finns det ju också en skola för pojkar.
Ja.
Och det är Bunsen School for Evil Geniuses.
Så att, men där heter den
det. Den heter det. Så då, där lär de så här, unga pojkar att bli onda genier. Så de här två, man följer Sofriona. Den här boken är så rolig.
Mm.
Den är väldigt brittisk. Allting är väldigt posh, darling, drink some tea. Och massa sådär. Och de ska lära sig perfekt uppförande, perfekt klädsel, hur man svimmar, 10 sätt att svimma perfekt hos en gentleman, och vet, hur du ska så här, fladdra på ögonfransarna för att få fram rätt känsla, alltså väldigt mycket sådär, hur man, ja men hur man kan skicka hemliga koder i stickade vantar, alltså det är väldigt, allting är, ja men det är verkligen, den är helt fantastisk, och jag tipsar alla som vill ha något lätt, alltså uppfriskande att läsa.
Ja.
Sofriona är också en helt fantastisk huvudkaraktär, jag älskar henne, hon är rak på sak, väldigt duktig på det hon ska lära sig. Älskar spionering. Klättrar runt som en... Ja, hon är helt fantastisk.
Ja.
Så det är verkligen ett tips.
Tack för det. Det var ett fantastiskt... verkligen, vilka actionböcker vi har haft med det här avsnittet.
Ja,
högt tempo. Ja. Ni har hört ett nytt avsnitt av Ungpodden. Gott folk. Hoppas att ni har fått många bra lästips. Jag har fått det i alla fall.
Jag också.
Och ja, så hörs vi en annan gång.
Mm.
Ha det så bra.
Hej då.
Hej då.